Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
På Sveriges största jackpot-kasino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-kasino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
Från Monopol Media, det här är Kapitalet. Jag heter Gunnar Harjus.
Jag heter Jakob Bursell.
Det här är Kristoffer.
Kristoffer Krok heter jag.
Kristoffer är ljudtekniker. Han är också klippare och jobbar med mixning av ljud.
Vi kanske ska säga också att han gör det här åt oss. Han är vår medarbetare och klipper och mixar Kapitalet och andra grejer för oss.
Ja.
Du är som första gästen som har reell makt över innehållet, så att du lägger ju sista handen på det här. Du skulle ju i teorin kunna liksom klippa bort dig själv.
Alltså vad som än kommer höras i slutändan, så har jag definitivt tagit till så att det lät bättre än vad du gjorde under intervjun.
Förutom att vara Sveriges bästa ljudtekniker så är Kristoffer också familjefar och ägare av en lägenhet i Farsta. Och till den lägenhet så skulle Kristoffer för några veckor sedan köpa en tvättmaskin.
Ja, men vi köpte en tvättmaskin från 30. Som känns som den största tvättmaskinshandlaren på nätet. Och de har ju extremt stort utbud och man kan jämföra allting. Så det var ju toppen att gå in där och botanisera bland alla maskiner.
Alltså, jag känner ju dig som en ganska noggrann person. Är du en sån som sitter och liksom jämför olika varvtal och decibel och sånt där vad det gäller tvättmaskiner, eller är det så här typ mest pris?
Nej, alltså jag har köpt, vad är det? Detta är tredje tvättmaskinen i mitt liv som jag har köpt, och jag har använt Råd och Rön till alla, och jag älskar Råd och Rön för såna här typer av inköp. Så tog väl en, två kvällar där för att sitta och jämföra miljöaspekter, ja, energiåtgång, pris, storlek, vikt.
Till slut så landar Kristoffer Krok på en Whirlpool-maskin. Och eftersom han är en medveten konsument som vet vilka fallgropar som finns där ute i världen, så väljer Kristoffer att lägga till både leverans och installation av maskinen. Smart. Så ett par dagar senare så dyker det upp en man med ett stort paket på en pirra. Han rullar in den i Kristoffers lägenhet och han installerar den. Allt känns toppen.
Men sen så kör vi första tvätten och upptäcker att det är någonting fel, för det börjar rinna på baksidan av maskinen och sen är hela badrummet fyllt med vatten.
Det här är ju en mardröm.
Ja, alltså, det är såklart bara extremt segt att ha vatten i hela badrummet. Men också bara så här, jag är lite så katastrofigt lagd när det kommer till sånt här. Och tänker direkt att nu är det liksom, nu har vi vattenfyllda väggar. Och sen så måste man typ riva hela bostadshuset. Ja. Och så är det liksom 10 miljoner spänn. Och vem ska täcka det här? Och har jag försäkring för,
ja,
du vet.
Ja.
När man gör ett sånt inköp, så man har ingen koll på hur en sån maskin funkar. Var kommer läcket ifrån? Man vill att det ska komma en expert så snabbt som möjligt som löser problemet åt den.
Så Kristoffer ringer då till den enda firman som han har haft kontakt med. De som heter 30 alltså. Och säger som det är. Allt läcker, snälla, lös det.
Mm, hade jag också gjort.
Men den här firman då? De skickar då inte ut någon för att lösa det. Utan de säger att inom en till två dagar så kommer en annan firma att återkomma. Deras logistik under leverantör, den firman som faktiskt levererade maskinen.
Men de säger också att om det är fel på installationen, så är det då logistikföretagets underleverantör som måste åtgärda felet. Men är det fel på själva maskinen så måste vi ringa till Whirlpool som har tillverkat maskinen och ta felåtgärdandet med dem.
Sen kan det också varit så att det var en skada som skett under frakten. Och då hade man då gissningsvis fått ta det med den leverantören. Så det som Kristoffer trodde var ett köp av en tvättmaskin av en elektronikförsäljare visade sig när någonting gick fel var en kedja av 4 olika parter. Whirlpool, 30, leverantören och leverantörens underleverantör.
Så det här kan vara 3 olika parters fel, men det kan inte vara den parts fel som han från början haft kontakt med, alltså 30.
Exakt. Så det som ska hända då är att någon av de här andra parterna ska ringa upp, men ingen ringer upp. Så Kristoffer får ringa igen, någon ska återkomma och tiden bara går.
Vi har stått utan tvättmaskin liksom i 3 veckor. Och har små barn som typ skitar ner 3 uppsättningar kläder om dagen. Så det börjar bli pulshöjande.
Till slut så återkommer någon. Underleverantörens underleverantör åker ut och upptäcker att det var deras fel och åtgärdar då felet.
De skulle ha bytt en gammal slang på baksidan som hade blivit torkat ut.
Men, och så nu är det gjort?
Nu är det gjort. Den funkar och vi tvättar för glatta livet.
Jag menar, det här är ju inte liksom, det är inte plånboken i Peter här. Det är inte liksom ett super så hårt, nu ska de ställas till svars. Det är inget sånt så här. Det är en ganska ordinär historia. Jag tror de flesta känner igen sig liksom att så här är det typ att köpa en grej nu för tiden. Och det löste ju sig också för Kristoffer. Men Kristoffers upplevelse är också ett bra exempel på ett fenomen som dagens avsnitt ska handla om. Vår ekonomi håller på att fyllas av allt fler mellanhänder. Och de här mellanhänderna har gått från att vara små förenklare och möjliggörare till att bli några av vår ekonomis absolut största maktfaktorer. Vad det betyder för ekonomin, hur det förändrar vår värld och varför det potentiellt är riktigt, riktigt dåligt. Kristoffer Kroks tvättmaskin förklarar världen efter det här. Kapitalet sponsras av SPP, pensionsbolaget, och det handlar om ITP.
Exakt, kort repetition. Eller?
Ja, du lärde mig förra veckan att på 70-talet så var det så att arbetsmarknadens parter bestämde att alla tjänstemän ska ha en tjänstepension. Och man kom då överens om vilka villkor som skulle gälla och så kallade man den här pensionen för ITP. Och är det så att man är tjänsteman i ett företag med kollektivavtal, då har man förmodligen ITP, alltså man har förmodligen den här pensionen.
Minne som en elefant.
Ja, otroligt.
Ja. Har man den här pensionen, ITP, då kan man också påverka den. Vart 5:e år så gör man då nämligen en enorm upphandling. Mm. Det är Collectum som gör det, också sånt här namn som man hör ibland. Mm. Där olika pensionsbolag kan ansöka om att få förvalta de här pensionerna. Det rör sig om miljardbelopp som betalas in i det här systemet varje år. Ju. Mm. SPP är ett av bolagen som valdes ut senast, nu i fjol. Och sen kan ju då pensionsspararna välja vilket av de här pensionsbolagen som då får äran att ta hand om pengarna.
Okej, varför gör man det på det här sättet då?
Upphandlingarna, det går ju ut på... För liksom, man kan tänka sig att det är bara typ en pensionslösning som man kör liksom i 100 år.
Ja.
Men jag tror att man gör det för att man vill liksom kvalitetssäkra de här olika alternativen, man vill ha lite konkurrens och så förhandlar man också fram stora rabatter så att pensionsspararna ska typ spara pengar genom att avgifterna blir
låga. Man kommer med ett anbud i princip och så att det ska bli så bra som möjligt för spararna.
Exakt.
Och då har man såklart valt SPP som är en av anbudstagen.
Det har de gjort.
Självklart. Ja.
Det är SPP jättestolt över, för det är typ en rätt snårig upphandling.
Ja, men det förstår jag. Ja. Okej, och så gör man då ett val.
Precis. Vill man kolla på det här så finns det en relativt ny sajt som heter avtalat.se som har satts upp då för att liksom av branschen för att hjälpa folk att typ förstå ITP, eller bland annat ITP bättre. Och där kan man gå in och se hur den här ITP-pensionen är placerad. Och så kan man göra egna val. Och idén är att hälften av pengarna alltid kommer ligga i det som heter traditionell försäkring. Vi gjorde ett avsnitt ganska nyligen om traditionell försäkring.
Mm.
Det hette världens bästa sparform, frågetecken.
Mm.
Den andra halvan kan man också ha en traditionell försäkring eller placera i det som kallas för fondförsäkring. Men grundtanken är att man helt enkelt får bestämma själv hur de här olika halvorna ska, vem som ska ta hand om dem.
Mm.
SPP var ju som sagt då ett av fåtal bolag som valdes i den senaste upphandlingen, så de finns med som alternativ både med en traditionell försäkring och med fonder då.
Kanon, om man vill läsa mer om det här, kolla hur ens ITP är placerad och göra förändringar, vad heter sidan sa du?
Avtalat.se.
Toppen, vi säger tack till SPP som vill göra dig som lyssnar mer medveten om hur otroligt viktig pensionen är för dig och din framtida lön, men också som en positiv kraft i samhället. Och så är det också så att SPP möjliggör din favoritpoddkapitalet, så det säger vi tack för.
Ja, det är jätteviktigt.
Det är också en positiv kraft i samhället, ja. Verkligen. Tack SPP.
Tack.
Så Christopher Krook har köpt en tvättmaskin och när det gick fel så visade det sig att det var 4 gånger så många aktörer inblandade som han trodde.
Och du tänker att det här på något sätt ska förklara ekonomin?
Ja, eller kanske inte exakt det som hände Christopher, men liksom fenomenet. Eller Catherine Judge tycker det i alla fall.
Yes, my name is Catherine Judge. I'm the Harvey J. Goldschmidt Professor of Law at Columbia Law School.
And how many times a day do people make jokes about your name being Judge and you being a law professor?
I have not outgrown it from day one at law school, so I'm quite accustomed.
Catherine är alltså professor i juridik, men hon är också författare och har skrivit en bok som heter Direct: The Rise of the Middleman Economy and the Power of Going to the Source.
And what the book really explores is the way middlemen or intermediaries have transformed our economies and our daily lives in ways that we often don't appreciate.
Det boken handlar om är egentligen att de senaste typ 40 åren så har vår värld förändrats ganska radikalt. Från att ha varit ett mer så direkt samhälle där man handlar av någon som har gjort något, eller åtminstone någon som typ har kontakt med den som har gjort någonting, till att bli en värld med fler och fler mellanhänder. Och när den här utvecklingen har skett så har också andra saker skett som en effekt av det.
And a lot of the problems at times we associate with how the economy is working, for whom it is working, challenges around sustainability, challenges around accountability, can be tied at least in part to these intermediation structures.
Men okej, det här är ju lite stort och lite luddigt, så jag tror att det bästa helt enkelt är att börja med liksom definitionen av vad en mellanhand egentligen är.
Jag kan tänka mig att det är en sån här sak som man har en egen och ganska tydlig uppfattning om vad det är. Men så finns det då någon uppfattning inom akademin som är något helt annat.
Exakt. Lite så är det här. På ett plan så är det faktiskt exakt det man tänker att det är.
A middleman is really anybody who creates value at least in part by connecting two different sides rather than through actually making or doing anything that is otherwise helpful.
Men det finns också företag som är liksom delvis mellanhänder. De kanske gör någonting, skapar någonting. Men det som de enligt Catherine gör mest av är typ att agera mellanhand. Ett av hennes exempel är ett företag som heter Cargill.
Som är ett enormt företag som ingen har hört talas om, och inte jag heller innan jag läste det här.
Ja.
Men som typ distribuerar all världens mat.
Ja, alltså typ alla ägg som McDonald's säljer till exempel. Och det är inte så få ägg, ska du veta. 20% av allt kött i USA distribuerar de också.
They also engage in some food processing. So they might, you know, buy meat from farmers and have it go through Cargill processing plants before being en route to a final stage processor that will actually market it, usually under a separate brand. But a significant part of what they are doing is contributing to the value chain by helping to overcome the informational challenges, logistical challenges, and other frictions that stand in the way of an exchange that would otherwise make both parties better off.
Enligt Catherine så kan man liksom i princip se typ så här, chokladtillverkare som primärt mellanhänder, även om vi tänker på dem som tillverkare. Alltså, tillverkningsdelen är egentligen typ en ganska liten del av det typ ett chokladbolag egentligen gör. Den stora delen ett chokladbolag gör är typ att överkomma olika handelshinder och sourca typ kakao på bulk. Typ.
Men en distributionsapparat?
Ja, men exakt. De mest utmärkande mellanhänderna, om man ska liksom gå tillbaka till så här, vad är en mellanhand? De finns då föga förvånade i finansvärlden.
Och det är ju en industri som helt och hållet har byggt på att utgöra mellanhand.
Precis, och det var faktiskt det som Catherine först började studera. Vad som hade hänt med mellanhänderna i finansvärlden. Och det hon upptäckte då, det var att de här finansiella mellanhänderna hade växt och växt och växt. Det här var runt millennieskiftet som man började studera det här. Framförallt då i USA, där det fanns nu färre banker än någonsin och större banker än någonsin.
That also changed the nature of banking. So those very large banks brought new tools to the table. They brought incredible data and technology that allowed them to standardize a lot of processes. And in many ways that created efficiencies, but it also allowed new things like securitization.
Securitization är väl typ värdepapperisering, finansialisering, något sånt där.
Ja.
Det kanske jag menar är att liksom en konsolidering av marknaden gjorde att bankerna inte behövde skräddarsy sina produkter eller typ så här tjänster efter så här lokala skillnader längre. Och det ledde då till att man kunde ta fram nya finansiella produkter och det ledde typ till längre och längre och längre kedjor av mellanhänder som på olika sätt dealade med de här nya värdepapperna som hade kommit fram.
Just det, och att liksom man separerade typ risktagandet från verkligheten så pass mycket att till slut så ledde det här till finanskrisen.
Ja, om man ska vara lite drastisk.
And part of what motivated the book is I noticed these exact same two trends, the rise of increasingly large middlemen and increasingly long supply chains, fed off of each other in similar ways in the real economy.
När Catherine började titta på typ Fortune 500-bolag, som är, det är så här ett mått på de största bolagen i USA och världen, då insåg hon att det är inte bolag som faktiskt producerar någonting eller så här skapar någonting som är i toppen på de här listorna, utan det är, så här, det är Walmart och det är Amazon och det är bara så här mellanhänder.
Mm. Och är det här då dåligt, tycker hon, eller?
Alltså egentligen inte nödvändigtvis, för att liksom, mellanhänder finns ju typ av en anledning såklart. De gör ofta våra liv lite bättre och saker blir billigare och sådär. Allt flyter.
But part of what's interesting is that in the process of connecting two different sides, they develop a bunch of expertise, they develop this incredible logistical infrastructure at times, and that allows them to be really good at their jobs, but it also allows them to shape subsequent evolution of the market.
Så ett exempel på hur de här enorma företagen förändrar marknaden i grunden är då Walmart, som ju är, alltså det går inte att tänka sig i Sverige liksom, men det är så hysteriskt stort i USA.
Det är väl ett av världens största företag?
Ja, det är det. Jag tror det är etta liksom.
Mm.
Lite beroende på hur man räknar såklart. Men det finns, eller fanns kanske ska säga, tillverkare i USA som hade liksom sin tillverkning i landet USA som primärt sålde till Walmart. Men när Walmart växte så liksom växte också kraven på typ så här hur storskaligt man egentligen är tvungen att leverera till det här bolaget. Och det gjorde att de här tillverkarna blev tvungna eller typ såg möjligheten att förändra sig från att vara tillverkare till att egentligen bli typ mellanhänder.
Så liksom du tillverkar plasthandskar och har en fabrik i USA. Men Walmart, de säljer så många miljoner plasthandskar att du kan liksom inte ens leverera den här kvantiteten. Och istället måste du typ bli någon form av plasthandskesplattform som liksom sourcar plasthandskar från hela världen. Och då är det dem en mellanhand.
Ja, men exakt. Ja. Alltså, Catherine har ett jättetydligt exempel som är ett bolag som gör typ haklappar och leksaker till barn. Och de säljer då primärt till Target och till Walmart. Och det är då kanon, för den här liksom skalan blir då enorm. Alltså där bolaget säljer liksom bokstavligen miljarder artiklar varje år.
And you know they used to have a few thousand employees because they were doing a lot of this from US manufacturing. Now their sales have continued to go up dramatically. They have 80 employees. And that's possible because all of the goods are being made in production facilities in China that they don't control. So in theory, they're still coded as a manufacturer, but as a practical matter, I would say they're a middleman that does some design work because really what they're doing is facilitating, you know, overseeing the production of goods in China, facilitating the transfer of those goods to the massive warehouse they have in California, and then, you know, organizing with their office in Bentonville to sell goods to Walmart and Amazon and Target.
Och den här utvecklingen då, att de flyttat all faktisk produktion längre och längre och längre ifrån konsumenten, det har ju då skett av alltså, massa anledningar helt enkelt.
Men det är också en del av globaliseringen, tänker jag, att det är liksom en specialiseringsvåg och, och det blir helt enkelt billigare att göra på det sättet.
Men grejen är ju att outsourcing kostar ju också massa pengar. Alltså man måste då hitta fabriker, man måste säkra transporter, lösa massa typ kinesisk byråkrati ifall man ska tillverka sina haklappar där. Om man ska typ göra en t-shirt, så här, var ska bomullen till min t-shirt komma ifrån? Vem ska spinna tråden? Och så vidare och så vidare och så vidare. Och att göra det, att outsourca, det är bara värt att göra om skalan finns där.
Mm.
Alltså på ett sätt, det är typ bara värt att lägga all den här energin och alla de här pengarna på att lösa mellanhänder när mellanhänderna ovanför dig, alltså typ Walmart, är stora nog att kunna garantera att köpa i en viss skala.
Mm.
Så att Catherine menar att det blir någon slags liksom cirkel i den här mellanhandsekonomin, att den liksom, de göder varandra, att en mellanhandstillväxt gör att en tillverkare blir en mellanhand som i sin tur måste skaffa massa underleverantörer som i sin tur kanske blir mellanhänder, alltså det bara växer och växer och växer, till slut är alla bara mellanhänder.
And then you take that one step further, and part of what we've seen in kind of the second wave of, the first wave of globalization was really about moving finished goods around the world. The second wave was we were so much better at IT and communications, we could actually disaggregate production to this multi-node, multi-continent structure where kind of each step along the way is doing only what it can do most cheaply.
Vilket ju på ett sätt är kanon, för vi gillar ju när saker är billigt. Men det är ju inte utan nackdelar såklart. Alltså, en grej är ju bara att de här systemen faktiskt är betydligt bräckligare än vad vi typ har trott eller kunnat tro.
Vilket alla vaknade upp till under pandemin då? Eller när den här båten hamnade på sniskan i Suezkanalen?
Ja, men precis. Alltså, när det händer någonting, vems fel är det? Vems ansvar är det? Vem har överblick? Så visar det sig att ingen har överblick där.
So going back to 2008 financial crisis, which is where I got into all of this, you know, there was a massive decline in the value of subprime loans, but the subprime loan market wasn't that big. And that was one of the reasons the Fed and others at first thought, okay, the distortions here aren't going to be that big. The real challenge was that securitization chains and other financial innovations had dispersed those risks in a way that nobody knew where all the losses were allocated. And so it really resulted in a period of time where we saw much greater market dysfunction relative to the actual underlying losses, because a lack of information meant the rational decision for a lot of market participants was to pull back and not to buy assets that they couldn't accurately value, and the process of valuing was so difficult.
Och som du var inne på, samma sak nu med covid med Catherine. Då märkte då olika beställare att det fanns störningar och då började man signalera att man ville ha ännu mer, för då kanske man kunde få något.
Just det.
Och då ledde det till att det blev ännu större varians i utbuden. Det här kanske för ett bullwhip-effekt, typ hur en liten störning kan bli, liksom, i ena delen av kedjan kan leda till jättestora förändringar i andra delen av kedjan på något sätt. Och ju längre kedjan är, desto liksom större blir effekten av andra i andra änden, så att säga.
Men det känns ju också som att man kanske inte kan göra jättemycket åt det här. Det här känns liksom som en så här generell bara drift mot effektivisering, och det är bara en del av marknadsekonomins logik liksom.
Mm, absolut. Men det finns faktiskt saker man kan göra för att ändra på det här, om vi ens vill det, efter det här. Kapitalet sponsras av Kala.
Ja, vi pratar lite om bilar här på redaktionen.
Ganska mycket faktiskt. Jag upplever inte att varken du eller jag är så här hyperbilintresserade, men vi pratar om bilar jämt ändå.
Det är kul med bilar.
Det är kul.
Ja. Carla har ju skapat, skulle jag säga, standarden för om man köper och säljer bilar på nätet nu för tiden. Men om jag bara får säga först vad de gör. Carla säljer och leasar begagnade elbilar och laddhybrider på carla.se. Alltså en helt digital köpupplevelse.
Mm.
Och de har gjort det med ett maniskt fokus på vad en bilköpare faktiskt behöver. Alltså jag har ju själv stått på olika parkeringsplatser och sparkat på däck och sånt. Det har alla
jag
människor.
Med.
Ja. Jag gjorde en intervju med en av grundarna, Patrik Illerstig, i vår andra podd Marknaden, daterad 25 mars om man vill lyssna. Men där berättar han hur de kom in i det här liksom lite från vänster för att försöka bara återuppfinna hela grejen med att köpa en bil överlag, men framförallt på nätet.
Ja.
Och de har idag, vilket är, det är otroligt ska jag säga, 4,8 i betyg på Trustpilot. Över 600 betygsgivare då. Mm. Jag har sett många företagssidor på Trustpilot och det här är nog bland det bästa jag sett någonsin. Mm. Man kan ju sälja sin bil till Carla också. Man går in på carla.se, delar lite info om bilen och sen får man en gratis värdering och ett bud. Sen hämtar de bilen helt gratis i hela Sverige och så får man pengarna på kontot när de hämtar bilen.
Det här är ju det är någonstans motsatsen till att stå på en grusplätt i Haninge och gissa att man liksom låtsas veta vad en kamrem betyder,
ja,
eller hur sliten skulle kunna vara. Eller
sådär. Det är precis så här det ska funka. Vi kommer höra mer från Carla kommande veckor, men ska man köpa en ny bil eller sälja den gamla eller båda delar, gå in på carla.se, alltså carlamuseet.se.
carlamuseet.se, stort tack till Carla.
Tack! Okej då, för att summera lite, Catherine Judge som är juridikprofessor vid Columbia och författare till boken Direct, hon menar att vi lever i något som man kan kalla för en middleman economy, alltså en ekonomi där mellanhänderna får allt större makt och där de typ största leverantörerna till en mellanhand också är mellanhänder i liksom globaliseringens namn på något vänster.
Precis, och det är då någon slags sån självförstärkande cirkel som du är inne på där liksom allt mer makt fastnar i de här mellanhänderna. Mellanhandsekonomin är såklart inte bara dålig. Vi får billigare saker och massa företag slipper typ lösa massa olika handelshinder och sådär. Men det är ju också dåligt.
Precis. Men sen det är väl också liksom i viss mån så här på amerikansk vis lite av en generalisering, för att det beror också på vilken bransch man pratar om och sådär.
Givetvis.
Men det leder också till att vi långa supply chains och vi lär oss under pandemin och den här Evergreen hette väl båten, att det här systemet bara är väldigt sårbart om någonting går snett någonstans i den här långa kedjan.
Precis, plus då att det typ får oss människor att känna oss lite mer bortkopplade från hur någonting egentligen görs, och det är väl, jag menar, typ inte kanon för miljön att vi skickar grejer över hela jorden hela tiden. Och sen en grej som Catherine Judge lyfter upp är bara typ så här, är det så här vi vill ha det? Om man bara tänker på det en sekund, alltså det här fenomenet har typ lett fram till att så här, ja men, ska du göra en t-shirt eller ska du typ göra en chokladkaka, du typ kan inte ens ta reda på var kakot kommer ifrån eller var bomen kommer ifrån, och typ så här, är du en chokladfabrikör så typ kan du inte garantera att det inte är barnarbete inblandat i produkten, för att så här, det är för oöverblickbart och det är ju objektivt dåligt.
Det är ju väldigt mycket mer på något sätt, jag vet inte om det här är rätt ord, men könlöst då, om man tänker på hur handel har funkat traditionellt i en ekonomi där produktionen var mycket mer lokal.
Mm, precis. Så vad ska vi då göra åt det här? För att fatta vad vi ska göra åt det så måste man fatta lite hur vi hamnade här. Men som är många sådana här liknande skeenden så har det då varit dels liksom en hypermedveten rörelse som bland annat kommit från politiskt håll, där mellanhänder också har jobbat extremt mycket med politiska liksom, så här lobbyism och sånt där. Mm. Men det har också varit så att det här har varit en så här, totalt omedveten, det har bara hänt grej.
You know, there was kind of a sense of progress is happening, efficiency is part of progress, globalization and efficiency and specialization are all good things. And there are real benefits to all of those things. But how you go about doing it has really significant collateral consequences on other people and on the environment. And for, I think, too long, partly because these structures obscured those impacts from our direct day-to-day experience, we undervalued those impacts relative to even the values that people might have otherwise brought to the table.
Och Catherine menar att en del av lösningen ligger i det här, i att typ medvetandegöra om hur det egentligen fungerar. Alltså, hon säger inte att det är så typ konsumentmakt kommer förändra allt på jättekort sikt och om alla bara börjar köpa ekologisk bomull imorgon så är alla världens problem lösta. Det är inte det hon säger. Men hon menar att det faktiskt är så att de val vi gör påverkar andra människor och att konsumtion faktiskt kan förändra något.
We just have been systematically blinded to those effects. And as we start to become more aware of those effects, then very often we're going to push for different types of policy as a result of trying to actually say, like, look, no, we actually, you know, want the world to look a little differently than we do. We don't want global warming to be accelerating at the rate it currently is.
Men okay, hur ser det ut då lite mer i praktiken?
Ja, men alltså, de politiska grejerna är egentligen de stora sakerna här. Alltså, Men det spiller ju också över på de små, kan man säga. Alltså typ konkurrenslagstiftning är en sån grej som alla är överens om skulle kunna förändra den här situationen väldigt mycket. Men det kan också handla typ om att bygga infrastruktur för att möjliggöra för människor att fatta beslut som skulle kunna vara mindre mellanhandsberoende, eller man ska säga. Alltså, typ en sån mega konkret grej kan vara typ så här, se till att vi har ett fungerande postsystem så att folk kan handla från typ sin lokala, alltså typ direkt handla av producenter snarare än att man måste gå igenom typ, i USA har ju liksom Amazon äger typ, de har ju sitt eget postsystem typ.
Ja.
Så är det ju inte riktigt i Sverige, men ge möjligheter för att typ, en farmers market ska kunna finnas och att du ska typ kunna köpa en tomat som du faktiskt bryr dig om var den kommer ifrån. Och Catherine menar att om vi ska komma bort åtminstone lite från de här enorma mellanhändernas makt och klor, eller vad man ska säga, så kommer också ekonomin gynnas av det. Alltså hon menar att en hälsosam ekonomi är inte att man bara liksom kan handla från Amazon. Punkt. Men det är inte heller så att du ska typ vara tvungen att ha en lokal direkt leverantör av glasögon och typ en av strumpor och en av bälten. Alltså så här, det där är ju en annan rörelse som vi också sett, liksom, en liksom motrörelse mot det här som ju har varit den här liksom direkt marketing-grejen också.
Ja, men precis. Och det är väl en effekt av att det är konsumenterna i slutändan som sitter på pengar, att det är de som styr, även om det kan ta väldigt lång tid innan som, liksom förändring sker.
Precis, och det som kanske Judge menar är att det måste finnas utrymme för att båda de här sakerna ska kunna finnas samtidigt. Och om det gör det så kommer också liksom systemet bli lite mindre bräckligt.
Så vad tror du kommer hända då? Kommer den här trenden att vända? Eller vad
händer? Alltså, lite tror hon det. I USA i alla fall så finns det exempel som hon lyfter fram som kan peka på att så här, vi ändå rör oss i en mer direktig riktning så att säga. Hon tar bryggerier som ett exempel. Och det kan man ju så här skämta om att det är bara så här lokala hipster mikrobryggerier och så här skäggpersoner som säljer öl till 4 personer. Men det som räknas som craft beer, det står då för 30% av USA:s totala ölkonsumtion. Det är ju svinmycket liksom.
Verkligen.
För att folk bryr sig helt enkelt. Och hon tror också att pandemin som vi just varit med om, den kan ha varit ett bra wake up call.
A lot of companies are meaningfully reevaluating the supply chains. One of the things I think people started to wake up to is while there's oftentimes short-term gains from allowing chains to get more complex, there are long-term costs that are not necessarily apparent at the initial moment. And now that so many different types of companies have become more attuned to some of those long-term costs, we are seeing different types of decisions that are being made.
Man kan också se det här som en del, den här typ av återrullningen av globaliseringen som man sker nu. Mm. Alltså det kanske sker dels för att det är nödvändigt av typ, vad vet jag, säkerhetspolitiska skäl eller typ så här, för att din leveranskedja ska funka och vara säker. Eller också typ av typ politiska skäl för att man människor bara vill komma närmare sina leverantörer på något vänster.
Ja, men verkligen.
Så nästa gång Kristoffer Krook ska köpa en tvättmaskin, kanske finns en fabrik i Farsta, va?
Farsta Washing.
Ja, som man kan köpa ifrån.
Ja, precis. Eller kanske en mer lokal mellanhand i alla fall som också står för frakten och installationen eller någonting. Jag vet inte om det är typ så här just på tvättmaskiner som man vill att vi ska typ ha lokala leverantörer, om jag ska vara ärlig.
Vi får se. Det är i alla fall Kristoffer som har mixat det här avsnittet som gjort av dig, Gunnar Harjes, och med Jakob Bruchell. Kapitalet finns på Twitter, där heter vi Kapitalet, och vi är tillbaka om en vecka. Vi ska påminna om en sak också. I hösten, 20 september, så håller vi en livepodd på Skalateatern tillsammans med killarna bakom Follow the Money. Det blir en otrolig kväll som handlar om ekonomi. Det finns biljetter kvar, men de bästa platserna, de ryker nu. Så gå in på Skalateaterns hemsida, köp biljetter.
Årets ekonomikulturhändelse.
Så är det. Tack.
Hej då.